ska Mette-Marit få gå före i donationskön? Det tycker Hassan. Hilde med kanske, inte jag direkt. Stämmer det att vi står inför en befolkningskris? Eller är det där överdrivet? Och Danmark, de har haft ett mästerskap i svensk hår. Vad menar de egentligen?
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Jeg kjenner jeg har på en måte ventet på det, men sist uke kom beskjeden fra kongehuset at kronprinsesse Mette-Marit satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at sykdommen hun har blitt forverret, og de siste gangene som hun har opptrådt i offentligheten har hun også stilt med oksygen- eller ilttilførsel, som det heter på svensk. Og diskusjonen er sånn umiddelbart så går den i gang. Bør hun rykke foran i køen? Altså, folk venter ikke engang med å diskutere hele situasjonen rundt. Hva tenker dere? Åsa?
Nej, men jeg tenker at vi har jo hørt i flere år om at hun har en lungsjukdom, og nu ser vi at det er skarpt läge. Og då får man släppa liksom alla principer som man kan ha kring statsskick och sådana saker och bara vara medmänniska här. Och jag lider fruktansvärt med henne att ha det här, för det är ju faktiskt dödligt. Och jag blir rätt beklämd när jag tänker på att man först spekulerade i att hon överdrev sin sjukdom, att det här var en krishantering för att slippa prata om sin son.
Och Epstein.
Och Epstein. Och sen så nu så är det idéer om att hon kommer att tränga sig före andra som behöver ha lungor lika mycket. Och att man har så mycket illvilliga tankar kring en människa på det här viset. Jag tycker att det är så sorgligt bara. Vad tänker ni?
Jo, jeg kan jo ikke udtale mig specifikt i forhold til Norge, men jeg kunne forestille mig, hvis man ligesom parallelt forflyttede situationen til Danmark, at der ville være forskel på, om man ligesom skulle acceptere, at et medlem af kongefamilien kom foran i køen til hospitalsbehandling, hvis det var et medlem, som gjorde kongefamilien godt. Eller skidt, ikke? Altså en rigtig kongelig, altså en, der ikke har giftet sig ind i familien, vil jo altid komme før andre til behandlinger.
Vil han det egentlig?
Nej,
tror du det?
Jo. Ja, selvfølgelig.
Ja, men man kan vel ikke argumentere for det?
Jamen, hvad tror I, hvis man ringer efter en ambulance fra kongehuset? Så tror jeg ikke, den kommer før andre ambulancer.
Donasjon er noe, altså det er når du får den.
Før andre ambulancer.
Men det er en ting, men nå snakker vi om altså lungetransplantation.
Ja, selvfølgelig også det. Altså,
tror du
det? Hvis kongen skal have en lungetransplantation, tror I så ikke, man vil sætte himmel og jord i bevægelse for, at han får den før nogen andre?
Jeg vet ikke, om det går. Det er jo det, som er, er den store diskussionen i Norge nå. Og en ting er å bli behandlet bedre. Altså, jeg tenker jo faktisk at den bør det. Altså, det er et symbol i staten.
Nej.
Det er men det
vi diskuterede, det var diskussionen rundt det her. Ikke? Og der vil jeg sige, jeg tror, der er forskel på, hvis nu det havde været kronprinsen, der var syg, som jo ikke har gjort noget forkert, ikke? Og som tilhører kongefamilien oprindeligt, altså født ind i den. Og så Mette-Marit, som har giftet sig ind i familien, og så har bragt så meget skam over familien. Det tror jeg har en kæmpestor indflydelse på det, ikke? Men så er der en anden diskussion. Vi kan jo godt diskutere, om det er rimeligt, at kongefamilien kommer før andre, når man skal behandles, eller hvis man skal have en transplantation. Altså, jeg vil mene, at de selvfølgelig gør det.
Okej, jag anmäler en väldigt avvikande åsikt här. Jag tycker alla människor ska behandlas lika oavsett om de är kungligheter eller inte. Hela royalismen bygger ju på idén att de inte ska behandlas lika. Men jag tror att monarkin får ett enormt legitimitetsproblem ifall det skulle komma ut att man har särbehandlat en människa i ett dödligt allvarligt läge för så många andra. Jag förstår om det är läkare som vill se det här på sin CV, att det var jag som gjorde den här lungtransplantationen på kronprinsessan. Men jag tror inte att det finns något sjukhus som vill ha den läkaretiken som säger att vi prioriterade en person framför en annan som var ännu mer sjuk. Det, så kan man inte göra enligt den läkaretiken som vi har.
Det är klart när det kommer till spärsmålen.
Och att då säga så här, hon är en symbol, då kan man ju säga så här, låt säga, hade det varit en statsminister som var lika sjuk, det är en symbol för demokratin och så vidare. Man kan inte tänka så, tycker jag.
Jag vet
så här,
det, men
skilja det, människor ja. I en sån här situation.
Men det mitt poäng var att den kan lika gott se nu att den kanske blir behandlad dåligare.
Ja, men det är något annat.
Sönnen Marius Borg Høiby sitter i fängsel. Mm. Han har begärt sig själv löslatt för att möta sin mor. Før en potensiell operasjon.
Yeah.
Han fikk det, men så kom kontrabeskjeden, for lagmannsretten har bestemt seg for å holde Marius Borg Høiby i varetekt, fremdeles fordi hensynet til en av de kvinnene som han har, skal ha mishandlet, har veid tyngst. Ja, jeg må legge til at Marius ifølge TV2 senest denne uka har fått fremstilling. Han var med familien i et orienteringsmøte på Skaugum. Ja, fremstilling betyr at Høiby får reise ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet eller fengselsbekjenter med velferdsbehov som grunnlag.
Men det, selvfølgelig så blir det en kontroversiell diskussion når det handler om liv og død, ikke? Mm. Men jeg vil også mene at en kongelig som ligger for døden vil blive prioriteret i det øjeblik han eller hun ankommer til hospitalet.
Altså, det tror jeg også. Når de vel er der, det tror jeg.
Og så skulle der så være en skillelinje mellem netop dette fænomen og så fænomenet, at vi skal bruge blod eller et organ til donation, og her der må vi fastholde, at rækkefølgen skal være prioriteret af medicinske hensyn og ikke af status. Ikke? Mm. Og det tror jeg simpelthen ikke på vil ske. Men hvad ved jeg? Jeg er jo ikke inde i maskinrummet. Jeg kan sige, at da Mary, altså vores nuværende dronning, skulle dengang som kronprinsesse, skulle føde sine tvillinger, der ryddede man jo ikke den bedste stue bare på fødegangen, men en hel gang. Altså man lukkede simpelthen 9 fødestuer, for at hun kunne komme til at føde. Og jeg har jo altså født på det hospital, Rigshospitalet her i København. Ikke? Der er stuemangel en masse, ikke? Hele tiden gennem alle årene har det været problematisk at komme til at føde. Der har været underbemanding og alt muligt. Det der har da haft betydning for nogle familier, som har måttet flyttes ud til, andre hospitaler langt væk fra, hvor de bor. Og det kan da også have haft medicinske konsekvenser. Det ved vi jo ikke noget om.
Det är ett väldigt bra exempel, Hassan, att vi har precis samma sak i Sverige här när kungabarnen har fött sina barn, så har man ledigjort hela avdelningar, inte bara ett rum utan hela avdelningar för de här födslarna. Och det är klart att det påverkar andra som också föder. Vad jag tror med en organdonation så är det någonting helt annat, för att den här situationen när man föder barn, det är ändå öppet och transparent, så här gör vi. Mm. Men när det gäller en organtransplantation där det faktiskt på riktigt hänger på liv och död, då är det ganska många inblandade i en sån beslutsprocess. Mm. Vem har rätt nu att få de här lungorna? Och det skulle läcka ut om det är så att man faktiskt argumenterar för att kronprinsessan ska ha de här före någon annan. Det kan vara tvärtom faktiskt, att de blir särbehandlade negativt.
Det
tror jag, jag kanske är fallet med Marius här. Jag är ju en sån som tycker att man ska vara mänsklig med alla personer som sitter i fängelse och så vidare, eller sitter häktade, väntade på dom. Mm.
Alltså man måste säga att han, där var han liksom skifter argumentation från att skildra sin mors situation till att skildra sin egen situation, ikke? Mm. I forhold til, at han sidder der isoleret, ikke har kontakt til nogle andre mennesker ved at gå til grunde og så videre, ikke? Og man så samtidig ser det her foto, som er blevet offentliggjort, ikke, af Marius Borg Høiby i en lille pool i en have i fængslet, hvor han helt tydeligt sidder og hygger sig sammen med 2 andre indsatte, ikke? Så tænker man, det billede skulle han simpelthen have sikret, aldrig nogensinde blev taget, altså ved at træde ned i den pool.
Det billede har ikke
set. Er du sikker på, at den er ægte?
Altså, man troede jo først, at det var et AI-billede, AI-genereret, ikke? Men det er nu kommet frem, at det er, hvad hedder det, et ægte billede.
Mm. Ja. Det ser og hører som har haft denne store diskussion, men jeg har faktisk ikke sett bildet selv. Men får man mer eller mindre sympati i en sånn situasjon og når det gjelder kongefamilien? Altså, jeg får den der morsfølelsen, altså, hvis det var min sønn. Altså, de er jo ikke så forskjellige i alder, de her folka.
Man får mer sympati, och det ser vi till exempel hur många fler som har ställt sig i donationsregistret nu. Mm. Och i den mening så måste jag ju säga att Mette-Marits sjukdom kommer med någonting gott, nämligen att man ställer sig som villig donator.
Mm.
Man kan ju lige tillföra att i maj måned tilmeldte 70 nye donorer sig i gennemsnit om dagen til donorregistret i Norge.
Mm.
Men fredag, hvor den her historie breaket, der var antallet op på 2.178 mennesker på en dag. Ikke? Altså, det er, hvad hedder det, det her er jo alt argument nødvendigt for, hvad hedder det, bevarelsen af kongefamilierne.
Du hører norsken, svensken og dansken.
I oktober 2023 köpte konen til den svenske statsministeren Ulf Kristersson, Birgitta Ed, Venngården Falløkna utenfor Malmköping i Sörmland. Jeg vet ikke hvor dette er en gang, Åsa. Det må du forklare etterpå.
Ja, det...
hun köpte den sammen med sin gamle venn og kollega fra lobbyvirksomheten, skolebusinessmann Göran Torstensson. De skal starte en stiftelse som skal jobbe med å fremme kristne verdier og styrke den psykiske helsen. Det kom fram i en granskning av Lisa Røstlund i din avis Aftonbladet også, men den er jo såpass interessant at den må vi jo kanskje snakke om. Men hvor er Falløkna utenfor Malmköping i Sörmland? Hvor er det?
Det er paradisiskt vackert i de där trakterna. Jeg har själv haft sommarstuga med min familj när jag var liten i de där trakterna. Det er Sörmland.
Sörmland
det är, jag vet inte hur många mil från Stockholm, men det är pastoralt på riktigt. Det är så fint. Det är ängar, skogsdungar, vatten, rapsfält, kor. Med Sverige som vackrast.
Och i det här mycket, mycket smukke svenske distrikt, där har den svenske statsministers hustru, sammen med en god ven, som er tidligere lobbyist, grundlagt en forening, som skal virke for udbredelse af kristne værdier og forbedre den psykiske helse, som du sagde. Ikke? Ja. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt, og svenske statsministerens fru Birgitta, hun er jo dessutom præst, skal vi sige.
Mm. Okay, så det, på den måde falder det naturligt, at det har med kristendom at gøre.
Ja, så her langt er jo ingenting konstigt.
Ingenting er kunstigt med dette. Kunstig er et andet ord på norsk. Merkelig, som vi heter. Det er kanskje kunstigt. Men denne stiftelsen, den har rekrutteret frivillige, volontærer, som det heter på svensk, som jobber gratis for at ruste op dette stedet med at drive ind donationer, men også på en måte jobbe på stedet da, med diverse, altså flytting og så videre. En halv million kroner kom inn til denne opprustningen. Og som takk, de får ikke penger, men de får et nettverk, blir det sagt på nettsiden.
Som et eller andet sted måske endda rækker så langt, at det inkluderer statsministeren.
Ja, och på den här stiftelsens hemsida så är det, eller om det är Instagram, så har man lagt upp bilder från när volontärer hjälper till att rösta upp den här stiftelsens fastigheter.
Mm.
Och då är statsminister Ulf Kristersson med på en av de bilderna.
Mm.
När han själv arbetar då på gården. Och så säger man då att man arbetar gratis för det här, men man får tillgång till ett bra nätverk.
Och då
det må man säga. Och då blir ju det här en diskussion i Sverige än en gång som har att göra med statsministern. Hur han, vi har pratat om det förut här i podden, har lite svårt att hålla isär sitt privata jag och den här professionen som statsminister. Mm. Att han blandar ihop sitt ämbete med sitt privatliv. Dels handlar det alltså då om att locka gratisarbete inte med att man får tillgång till ett fint nätverk faktiskt rena. Men det andra är ju också att Aftonbladets reporter tog sig in i fastigheten som volontär. Och blev inte kontrollerad av säkerhetspolisen. Hon hade kunnat gått in med ett vapen. Eller med en avlyssningsutrustning. Så att det handlar ju om brist på säkerhet också. Hon kom ända in i statsministerparets sovrum.
Men kan vi ikke høre dette lille klippet, så kan vi høre hvordan hun opplevde dette.
Det første som hender er at jeg passerer tre Säpo-vakter på cirka 10 meters håll.
Ingen ber meg om ID, ingen kollar min ryggsäck, ingen kollar at jeg er den jeg utger meg for å være. Snart står jeg nära og skakar hand med statsministerparet og deres nære slekt og venner.
Hej, Lisa.
Ja,
vi mailades.
Ja, precis.
Innan.
Ja,
ja,
ja, kul.
Tack så mycket.
Hej, välkommen.
Hej, Lisa. Välkommen.
Tack.
Trevligt.
Tätt på. Men kul.
Ja, alltså vi har ju i Sverige haft två politiska mord. Olof Palme 1986 och Anna Lindh 2003. Vad tycker ni, framstår det inte som lite naivt det här, eller?
Jag syns det framstår mycket naivt. Alltså, ja, alltså, och det framstår ju också principiellt. Alltså på den måde, att det verkar som om det liksom är, eller systematiskt i hvert fall, ikke? At det är sådan, de förhåller sig till de här volontörer, der kommer in på det här stedet. Ikke? Det kan ju inte kun vara den här journalist, der är gået undercover, som liksom har så lätt ved att komma så tätt på statsministern. Det må ju vara en praxis. Ikke? Fordi der är ingen, der förhåller sig till något som helst i det här. Och den praxis, synes jag, verkar helt tosset. Alltså, det virker simpelthen for amatøragtigt, at sikkerhedstjenesten ikke er indstillet på det her. Altså, det forstår jeg slet ikke.
Altså, der er jo noe inni meg som elsker at det er sånn det er. Ja. Fordi det er dette tillitssamfunnet, der skal man kunne gå rett inn til statsministeren. Det overrasker meg at det var Sverige. I Norge kunne dette ha skjedd enklere, tenker jeg. Mm. Mens i Sverige så har man litt større avstand mellom elite og folk flest. Mm. Altså den overklassen i Sverige er utilgjengelig på en helt annen måte enn den er i Norge. Men så på en eller annen måte så synes jeg at dette er topp. Og så er det også helt tosset, som Hassan sier, fordi man lever nå i en verden der man må se seg over skuldrene på en helt annen måte enn man har måttet gjøre tidligere.
Men må jeg lige indskyde noget, fordi der er jo ligesom to elementer i den her sag, ikke? Hvad hedder det? Der er sikkerhedstjenestens svigt, og så er der det her som ligesom, altså det her fænomen med en statsminister, der ikke kan holde det professionelle, det private adskilt. Ikke? Mm. Jeg må sige, den sidste sag, den sidste sag her, den forstår jeg jo ret tydeligt. Altså det er et problem, synes jeg. Den første kan simpelthen ikke, jeg kan ikke finde rundt i den, selvom jeg endda har haft tid til at forberede mig på det her, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad problemet er. Mm. Og det må jo sige noget om mit udgangspunkt, tænker jeg. Mm. At jeg kommer fra et sted, hvor man ikke synes, at det her er svært problematisk, altså en stor sag at afdække, eller et journalistisk scoop, eller noget som helst. Altså, jeg vil betragte det her som ret almindelig praksis, måske sådan på kanten, men egentlig ikke sådan grænseoverskridende, det her med den her stiftelse, og der er også noget med, at hun får honorar af hans kone for at arbejde, ikke? Så hun fakturerer stiftelsen med et månedligt beløb, som er på 22.000 svenske
kroner
om måneden. Altså, det er jo ingen penge. Så jeg,
en dansk kanskje ikke er noen penge, men jeg måste säga at...
det er jo ikke noen penge.
Nej, men jeg tycker ikke heller at det er et problem at hun får betalt fra den her stiftelsen. Det tycker ikke jeg er et problem. Men det blir et problem når de her volontærerne sen får välkomnas in i Sagerska palatset. Då er det plötsligt en annan sorts verksamhet där man får liksom nos på det här fina nätverket som man ju liksom redan har möjlighet att knyta kontakt med när man står där och refsar löv.
Jag måste inrömma att när jag läste saken, jag läste den som lite sladderpresseaktig. Och jag känner att det blir ju inte, jag syns ju alltid det är gøy att komma in på sovrummen till folk. Det må jag inrømme. På den måten att så nu är det det sån de håller på med där. Åh, det var lite morsomt med de volontärerna eller frivillige. Så tänkte jag, det vill jag också kanske ha gjort. Meldt mig som frivillig och tatt til takke med ett nätverk. Så där ligger en liten sån misstänksomhet över hela reportagen och det är helt tydligt när hon beskriver når Lisa Røstlund, journalisten, beskriver et par som har vært frivillige og som har blitt løftet frem som frivillige og som etterpå skal ha fått noe jobb, viktige jobber for all del.
Generaldirektør og sånt.
Ja, i statens institusjonsstyrelse, men også kanslisekretær i regjeringskansliet, og Ulf Kristersson har skrevet på og så videre. Det er jo, jeg synes det er interessant å se, men jeg klarer heller ikke å bli sånn wow, är det sånt de håller på att jämföra och snacka om privilegier? Men det är kanske
nej, men jag tycker det där är väl det där är svagheten tycker jag i granskningen därför att Aftonbladet kan ju inte alls visa att det var på grund av det här volontärarbetet som de har fått de här tjänsterna. Och de är säkert väl kvalificerade för de här tjänsterna till skillnad från kanske många andra rekryteringar som man har gjort inom kretsen, men bara det att vi sitter här och diskuterar att det kanske hänger ihop volontärarbetet och de här utnämningarna, det är ju inte så bra för de som har fått de här tjänsterna som kanske är väl så dugliga. Jag måste säga att det här avslöjandet, det där fick statsministern och hans fru kritik från och säkerhetspolisen från både höger och vänster. Mm. Naturligtvis är det vänstersidan som liksom njuter av det, men det har rönt kritik från alla håll. Just därför att det liksom har varit ett mönster. Det har varit så många såna här exempel nu på sammanblandningar.
Men hvis, altså det er jo sånn staten der jeg
har lite faktisk.
Litt her.
Ja, jeg vil sige, altså for at citere en prominent dansk politiker, Pernille Rosenkrantz-Theil, fra en helt anden sag, så vil jeg sige, som hun gjorde, det skal ikke koste ham den mindste fli af hans politiske karriere, denne sag.
Så dette her er en ganske liten politisk skandale, det er det du egentlig siger, Hassan.
Ja, med et godt dansk ord, så vil jeg kalde det peanuts, det her.
Ja, okay.
Jeg har lyst til at have sommerfest, norsken, svensken og dansken sommerfest på denne retweeten, som er en sådan kombination af kristne værdier og psykisk helse. Det kan passe os utmærket. Så hvis de kan høre på, så kan vi være frivillige, vi kan rydde etter os selv og i det hele taget. Så det håper jeg at presten kan få med sig. Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hvad er din diss og hiss, Hassan?
Ja, min hiss i denne uge går til en dokumentarserie, jeg netop har opdaget på dansk TV2. Som hedder Whistleblower, og den handler simpelthen om enkeltindivider, som stod op imod den virksomhed eller institution, de var ansat i, fordi de så en urimelighed. Ikke? Altså, det kunne for eksempel være en fængselsbetjent elev, som ser en fængselsbetjent begå et overgreb mod en indsat. Ikke? Og hun går så op imod sin ledelse og mod direktionen, mod ministeriet og fortæller historien offentligt og mister selvfølgelig alt. Ikke? Mm. Det er åbenbart sådan, at whistleblower simpelthen taber i offentligheden, men måske vinder de på det moralske barometer. Og her er der et andet register, man kan tilmelde sig. Der findes en organisation i Danmark, der hedder Veron, som er til for at hjælpe whistleblower. Den består af journalister, advokater og tidligere whistleblower, som er der for at støtte og vejlede fremtidige whistleblower, som jeg nu har skrevet til og meldt mig, givet dem retten til adgang til mine ressourcer og så videre. For det her vil jeg rigtig gerne hjælpe. Jeg synes, det er vores tids helte. min uges dis går til opdagelsen af delopdagelsen, som er kommet frem med den magtudredning 2.0, vi har kørende lige nu, som er igangsat af et samlet folketing. Vi har jo de her, har vi talt om tidligere, de her store magtudredninger, og der udkommer så rapporter og bøger undervejs, og lige nu der er der faktisk kommet sådan en konklusion ud, som får mig til at konkludere videre, at vi ikke længere har nogen fjerde statsmagt, i hvert fald ikke, som man kan kalde medierne. Den fjerde statsmagt ligger efterhånden et helt andet sted. Måske hos tech-giganterne eller ude på de sociale platforme, men medierne er færdige på det område. Og du...
Nå så!
Ja, veckan sist. Den här helgen så firar vi midsommar i Sverige. Mm. Och snart så har, i alla fall vi som ännu har arbete, vi har snart semester. Norden har längst semester av alla länder i hela världen. Och jag vill hissa och tacka alla de tidigare generationerna som har kämpat fram den här rättigheten. Tack. Mm. Tusen tack för det. Och veckans diss. I december 2023 så dog 5 byggnadsarbetare i Sundbyberg när en hiss som var felmonterad rasade 30 meter ner. Vem bär ansvaret för den här värsta arbetsplatsolyckan i modern tid i Sverige? Jag ska säga att det var 119 underleverantörer på det här bygget. Det är så det ser ut på byggarbetsplatser nu för tiden. Den här veckan föll domen och de åtalade frikändes eftersom rätten menade att utredningen inte kunde klarlägga ansvaret. Det här är ju något av en skandal. Att 5 personer kan dö och man kan inte säga vem som är ansvarig. Och det är en skandal, tycker jag, att byggbranschen får vara så här oreglerad faktiskt. Ja, det är fruktansvärt det som har hänt. All right, Hilde.
Ja, jeg vil hisse at det har kommet en ny stor undersøkelse, Ungdata, i Oslo. En har altså kartlagt hvordan det står til med den psykiske helsen og hvordan det står til med ungdommer i Oslo-området. Det sier at 92% av alle unge i Oslo er fornøyd med seg selv og med livet sitt. At ungdom trener oftere, ruser seg mindre på narkotiske stoff enn for 3 år siden. Og kun 8% av guttene rapporterer at de har opplevd psykiske plager de siste 7 dagene, mot 22% av jentene. Guttene har det i gjennomsnitt veldig mye bedre enn jentene i den ungdataundersøkelsen, men jeg tenker at denne her er toppers og noe vi skal ta med oss videre. Min diss, den går til forsvaret som har stanset utlevering av bruk av en ny kampskjorte. Dere husker jo at Norden skulle få en sånn ny uniform, nordisk uniform, M23. Den er kjent som Nordic Combat Uniform. Det er et samarbeidsprosjekt med hele Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge. Og en har gjort omfattende brukstester. Og likevel så viser det seg at denne kampskjorten, den tåler ikke at soldatene svetter.
Ja.
Ikke så bra.
det går jo ikke i Danmark, for eksempel, hvor temperaturerne nogle gange kommer op over frysepunktet.
Ja, det er det. Danmark vil forandre seg markant i de kommende år. Det er som det ikke er gått opp for oss ennå, skriver politikken. De viser til at antallet av ungdommer vil falle markant frem mot 2036. Jeg er litt usikker på hvorfor det tallet ble nevnt. Men det sier at hvis det forblir på det nivået, så får barn, at befolkningen de kommende årtier vil skrumpe gevaldigt, som er et herlig dansk ord. Vi har jo snakket om demografien før, men det jeg lurer på er hvordan dette... Altså, hvordan vil dere planlegge for alderdommen? Fordi jeg så nemlig nå noen tall fra Norge. Og en ting er jo liksom det der, politikken hadde jo masse sånne prosenttall så mye færre ungdommer og så videre. Det klarer ikke jeg å forholde meg til. Men når jeg hører om befolkningen som aldres i ulikt tempo i fylkene i Norge, så kan jeg si at bare i 2019 så var det flere 65, altså flere over 65 enn under 65 i innlandet. Og sånn går det oppover. Altså der jeg bor, så vil det være flere over 65 i, skal vi se, det vi litt lenger ute i 2032. Sant? Det ganske heftig. Veldig store deler av Norge nå har flere over 65 enn under.
Så är det i Sverige också, i den här byn i Jämtland där jag bor så är det ju så definitivt. Men vi har en demograf som heter Martin Kolk vid Stockholms universitet och han menar att svenska befolkningen den är ovanligt ung faktiskt. Av höginkomsttagarländer som Sverige så har vi en ovanligt ung befolkning, bland annat därför att vi har haft en så stor invandring. Mm. Det är lite skillnad med er då som har.
Ja, men ja, det kan du. Ja, det kan du säga, men alltså även om det också är invandrare i Danmark där får barn, så är det faktiskt inte sådan att invandringen förändrar de här statistiker, för de långt de flesta som flyttar till Danmark från utlandet är över 25. Så de bidrager ikke direkte til, at der kommer flere børn, og de får faktisk heller ikke flere, væsentligt flere børn end danskerne i gennemsnit. Så det gør ikke nogen forandring. Så skulle man så hente børn og unge ind uden deres forældre, ikke? Det kan jo være fremtidens nødvendighed.
Det har jo i Sverige gjort. Ja. Det er det, som er ja. Store diskussioner.
Det vil så få de problemer med sig, det gør selvfølgelig ikke. Det er klart at fjerne børn og unge fra deres forældre. Men noget andet er, altså, jeg forstår simpelthen ikke alle de diskussioner, man har om alt andet, altså indvandring, islam og infiltration om klima og miljø og økonomi og grisevelfærd og whatever. Altså, når man ligesom har det her hovedemne, som popper op en lille smule en gang imellem, men som man så pakker væk igen. Altså, det som burde være hovedemnet i hvert fald, ikke? Det er den her fertilitet og hvad hedder det, befolkningsfravæksten. Altså, prøv at høre, om 100 år, så vil der være 2 millioner danskere i Danmark, ikke? Altså, vi vil være nede på en tredjedel af det, vi er i dag, ikke? Men det er jo ikke, altså det kan man jo sige om 100 år, ja, whatever, ikke? Men prøv at høre, allerede om 5 år, så vil der være cirka 30.000 færre unge, end der er i dag. Om 5 år, ikke? Altså den danske befolkning er ved at forsvinde. Det er simpelthen det, der sker. Og så skal man jo, det kan man jo vende, selvfølgelig kan man det, men det kræver et enormt fokus og nogle vedvarende, intense tiltag på de økonomiske områder osv. Jeg mener lidt, at når vi sidder og planlægger fremtidens økonomi lige nu, uden at tage hensyn til det her, for eksempel i forhold til arbejdsudbud og så videre, hvor man regner sig frem til, jamen vi vil fjerne en helligdag, fordi så får vi flere arbejde og sådan noget. I forhold til det her, ikke, så har det ingen betydning. Det her er så markant, altså så markant.
I Sverige så har vi helt andre siffror. Enligt Statistiska centralbyrån så kommer den svenska befolkningen att öka med 6% till år 2050. Och FN räknar med en befolkningsökning på 17% för hela världen. Så det kanske är Danmark då som anmäler sig ut. Jag säger de här siffrorna därför
att det är helt den västliga världen. Alltså, så är det måske undtagen Sverige, det vet jag inte något om. Men det står ju ännu värre till Italien för exempel och Sydkorea, alltså, för att nämna några exempel.
Ja. Jag nämner de här siffrorna därför att demografen Martin Kolk på Stockholms universitet, han vill ruska om lite den här frågan om barnafödandet. Han säger att vi har haft perioder där vi med lågt barnafödande tidigare också, 30-talet till exempel. Och då kom den här frågan om kris i befolkningsfrågan och sådär. Och så kommer det en period när man föder fler barn och så. När man tittar historiskt sett så ser man att det fluktuerar så här. Så att vi vet faktiskt inte hur den kommande generationen kommer att tänka kring detta med att föda barn. Om vi tror att den standard som är nu, att svenska kvinnor föder 1,43 barn per kvinna. Om vi tror att det kommer att vara så forever, då har vi ju ett problem. Men han menar att historiskt sett så funkar det inte riktigt så. Utan det kommer en ny generation som tänker annorlunda. Vi har sett det hittills i alla fall.
Han lyder lidt som de tidlige klimafornægtere, altså dem, der ligesom sådan, siger, jamen hvis man kigger på grafen over 10.000 år, så er det jo ikke sådan, det udvikler sig.
Ja. Altså, han mener jo, at de, som nu sitter og siger, at vi kommer få slut på mennesker, og at det kommer være en befolkningskollaps inom den nærmeste tiden og så videre, de sitter med tarotkort, siger han. Det er som at sitte med en spåkula. For vi vet ikke, hur mennesker, som kommer efter os, kommer at resonere.
Men jeg, for min del, når jeg ser de tallene, en ting å snakke om fødsler og hvor mange før og sånn, for meg så er det totalt abstrakt om man får noen av de barna man får, og så kan man legge til rette for at man kan få noen flere barn. Men jeg tenker like mye på det der å få en så stor, altså en alderssammensetning der mesteparten av folk i et land er over 65 år. Og da tenker jeg på vår egen alderdom. Hvordan har dere tenkt å planlegge for alderdommen? Når jeg ser de tallene, så tenker jeg, jeg må rett i gang med styrketrening på et langt høyere nivå enn jeg holder på med nå. Fordi når vi blir skikkelig gamle, så kan vi ikke sørge. Det er ikke sikkert det er noen der for å sørge for oss. Jeg må sørge for at jeg blir skikkelig frisk. Det er det, jeg sitter og tænker på, jeg tror, når jeg ser på de tallene.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, det er endnu vigtigere, at du træner dine engelskkundskaber, fordi sandsynligheden for den, der vil pleje dig, taler norsk, er meget lille, ikke? Mm.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
Finns det noe mer svensk enn at svenskene kritiserer vikingene fra Norge? Her kan dere høre hvordan det hørtes ut både på Philip og Fredrik og Alex og Sigge, to gigantiske podcaster som ikke klarte å holde seg i skinnet da de skulle snakke om de norske vikinglandslaget, fotballlandslaget som også har kledd seg ut som vikinger og i det hele tatt. Hør her.
Det er jo en cringe-fest her. Alltså utan dess like. Jag kan knappt titta på det i sekundärskam.
Jag ville bara få det off my chest, för det var något av det jävligaste jag sett med den här rodderitualen. Det är pajigt, det har ingenting. Men de sitter där med den norska självförtroende. Jag har sett massa instafilmer på det här. Man blir illamående. Hatet jag känner mot detta nu, jag vet att detta är vad det är. Men redan nu, och i kombination med alla deras jävla pengar, att en känsla av liksom, norska filmer går bättre än svenska, hockeyn, fotbollen, allting går bättre.
Ja, det skal man oversætte det her. Det er simpelthen for svært at forstå. Altså, men der er nogle svenske kommentatorer, som er ekstremt rasende over, at de norske fans på lægterne har et ritual, hvor de ligesom siger et eller andet, og så siger de alle sammen sammen ro og trækker i åren, ikke? I en imaginær åre.
Og så er det dette bildet da, ja, det er et stort bilde av landslaget kledd som vikinger. Så dette er en kombinasjon av landslaget som vikinger og robrøl fra tribunen. Og det man først hørte her var Alex og Sigge som sier at det er en cringe-fest. Alex Schulman har også skrevet i Dagens Nyheter at han er så glad for han ikke er nordmann. Han skammer seg, han ville skamme seg så voldsomt. Og Philip og Fredrik, de klare bara alltså de känner hat säger de i detta klippet.
Ja men de erkänner ju också att de är avundsjuka att det går lite för bra för Norge nu med alla oljepengar och ishockeyn och ni har ett fantastiskt fotbollslag och så där bättre filmindustri. Så de erkänner ju avundsjuka. Men jag måste säga Hilde, när du pratar om det här norska fotbollslandslaget som ror. Jag tycker ju också att det ser för jävligt ut. Men jag har hållit god min för att jag älskar dig. Jag tänkte att jag ska inte förstöra någonting för dig. Men jag tycker också att det är pinsamt.
Men du är ju på
rätt. Så pinsamt. Och jag känner inte hat. Jag älskar ju Norge. Men jag känner ömhet över att jag tycker att ni ofta har... Ni har en helt annan sorts humor som vi både i Danmark och Sverige tror jag tycker är lite barnslig faktiskt. En annan estetik som vi tycker... lite barnslig? Eller är jag dum här nu, Hassan, i överkant?
Alltså, jag blir nog till att vända ryggen här, Åsa. Alltså, för mig, jag har ju varit till fotbollskampe. Det är gott nog många år sedan, men det har jag varit både till landskampe och till FCK-kampe. Alla ritualer inne i parken är dumme, om man vill. Alltså, det är ju inte något av det man liksom står och råper som är sofistikerat eller intelligent. Alltså, det är ju det motsatte. Och att man så liksom använder, vad kan man säga, lokalkoloriten och historien som fundament. Alltså, det här, det handlar ju både om något med idrott och roning, men det handlar också om vikingfortiden och så vidare. Alltså, att man ror, ikke? Over Atlanten, man intar liksom USA och så vidare. Alltså det är ju helt upplagt. Och när de här svenska kommentatorer säger de krossade oss, alltså de destruerade oss på banorna, ikke? Men det skider jag på. Det är deras uppförsel på läktarna som jag inte kan hålla ut, ikke? Så tror jag simpelthen inte på det. Jag tror det handlar om 99% missundelse och 1% reell analytisk evne i förhåll till de här kulturella fenomener som de norska tillhängare utövar, som med garanti inte adskiller sig väsentligt från varken de danska tillhängare eller de svenska tillhängares ritualer.
Alltså jag måste verkligen protestera mot det. Därför att det finns så mycket läktarkultur som är otroligt humoristisk, fantastiskt intelligent.
Men alltså, låt nu det ligga. Jag tror att vi som nationer, nabonationer till Norge, både i Danmark och Sverige, har avsindigt ont i röven när Norge överhaler oss. Jag
absolut
tror simpelthen ikke, ja, vi kan holde det ud. Og jeg tror, vi er villige til at gå rigtig langt i udskamning. Jeg ser det jo også, når for eksempel danske politikken ligesom bræger ud på forsiderne på aviserne, at Norge bør skamme sig over det ene og det andet. Ikke? Jeg tror simpelthen, at vi er villige til at bruge alle redskaber for at holde Norge lidt
nede. Pisk os på plads.
Nej, jeg vil ikke, at Norge skal skæmmes. Jeg vil bare holde med kritik.
Men det jeg kan sige også er, Åsa, du er helt enig med alle i kultureliten i Oslo.
Ja, det tror jeg.
Og alle kommentatorer, ja. De har det akkurat på samme vis, og de kjenner på denne skammen som Alex Schulman skriver om her. Men nordmennen tycks over for tjusta, nu hakar de på en sinnesjuk ramsa judernumera från lektorna, skriver han. Og han bare gjør total, vad ska man säga, massaker på detta ro ro ro. Men det jag vill si är att han skriver att Sverige heller står och sparkar grus och väntar på kungen ska kanske komma. Så det är nästan en parodi på svensk självförståelse detta. Lite flat.
Ja, men det håller jag verkligen med.
Lite rädd för patos, och det värsta Alex Schulman kan tänka sig är vuxna folk som står och gör något och ser ut som de menar det allvarligt. För Alex Schulman själv kan aldrig någonsin visa ett patos där han visar att detta känns allvarligt, med mindre det handlar om han själv och hans eget liv. Så detta här
var payback time till Sverige.
Ja, det är helt riktigt. Det är helt riktigt.
Och när jag läser denna texten så får jag lust att sätta musik till. Jag får lust att sätta musik till och sätta det upp på en scene, så kan vi se på sån ser svensken ut där. Sån føler svensken.
Ja, du har så mycket rätt, Åsa. Och det är ju också fantastiskt, men sån, det är ju så gott att vi liksom kan överraska på den måde, att anti-elitära Åsa nu är tätt knyttet till Oslo-eliten, medan elitära Hassan her fra København har forbundet sig til det norske folk.
Ja, men jeg måste säga att det ligger väldigt mycket i det där som du ringer in här, Hilda, att svenskar har svårt faktiskt med patos. Vi har det. Vi ska vara kontrollerade och lite rationella och ha lite svårt för det där med att släppa fram känslor. Det skulle jag nog faktiskt säga stämmer, och det är klart att vi är avundsjuka på det. Sverige har ju en fotbollslåt som vi skickar med laget som jag tycker är bedrövligt tråkig. Och som bara handlar om alkohol, romantik egentligen. Mm. För där kan vi släppa fram våra känslor kring alkohol och så. Mm. Så att,
man dricker ja, för att föle.
Ja, nej, men jag är lite avundsjuk på, precis, jag är lite avundsjuk på hur ni i Norge faktiskt helt oironiskt kan visa känslor på det här viset. Det är fint faktiskt.
Ro!
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Det er jo ikke det eneste man snakker om i Norge, i Danmark for tiden, Hassan. Og nå har jeg ventet helt til nå for å gratulere dere begge med at dere har hatt nasjonaldager. Og det sier litt, fordi det merkte man jo nesten ingenting av. Og det er en av grunnen til at det er nå noen som kaller seg for Lise Korsgaard og Olav Hesseldal, initiativtakere til grunnlovsfesten, som sier at nå er det på tide at Danmark lærer av Norge når det gjelder å feire seg selv og sitt demokrati.
Helt sikkert. Altså, der er jo, synes jeg, i denne her uge flere ting, som er kommet frem, hvor vi kan være misundelige på Norge. Men den mest markante er jo nationaldagsfejringen, som er, jo er en altså en ja, hvad kan man sige, en parodi på en måde i Danmark, ikke? Mm. Altså, det hedder grundlovsdag, så det er jo en hyldest til vores grundlov. Og det er jo også fint nok at ville det, men netop det her, som den norske nationaldag kan, altså det transcenderende, hvor man ligesom skider på alle politiske tilhørsforhold, regionale forskel og sådan noget, og ligesom holder en fælles fejring af sin nation, det mangler vi jo totalt i Danmark. Og jeg må sige, i denne tid, hvor nationen indefra splittes, altså i højre og venstre, og udkant og hovedstad og så videre, så er den her, altså det ville da være fantastisk, at vi havde en grundlovsdag, som hed Danmarks Nationaldag, som blev fejret med national feststemning, hvor man står sammen omkring det nationale fællesskab. Mm. Altså det, hold kæft, hvor blev jeg misundelig, da jeg var til 17. maj fejring i Norge i Oslo sidste år, ikke? Jeg synes, det var noget af det mest vidunderlige, jeg havde oplevet. Mm. Og jeg vil gerne have sådan en dag i Danmark.
Men det forvåner mig, at ni ikke har det i Danmark, eftersom er nationalism jo er veldig, veldig stark. At vi i Sverige har problemer der, det tycker jeg ikke er så konstigt, eftersom vi har haft en idé om. I vår nationalism ligger ju en idé om att vi inte är så nationalistiska, så att säga. Vi är någonting annat. Men vi, vår
svenska,
ja, som nationaldagen är ju ganska ung i Sverige, som en röd dag till exempel. Den är inte skam. Vi har inte ordnat några traditioner kring det där. Det tar ju tid att sätta traditioner, men vad vi har i Sverige är att man sitter och tittar på tv på när kungaparet kommer till Skansen, som är det här friluftsmuseet med väldigt gamla byggnader och sådär. Men ja, jag vet inte, jag tänker Norge har ju ordnat det här på ett alldeles utmärkt sätt, på så vis att ni är en ung nation och det tar ju som sagt ett tag att sätta en tradition, men ni verkar ha gjort det väldigt fort. Jag tror att det har att göra med att ni just är unga. Ni blev självständiga två gånger, kan man säga, först 1905 från Sverige och sen 1945 från Tyskland. Så ni har ju liksom någonting att knyta upp det här kring på ett sätt som i alla fall inte Sverige har. Och Danmark är också en stor kolonialmakt. Men det behöver inte vara så att kolonialmakter inte har stark nationalism. Det vet vi ju att man kan. Mm.
Men det är ju nog med dessa ritualerna. Och det som jag alltid har ett problem med att förklara är när man säger att man firar enten om nationaldag eller vikingfärd uironiskt, så är inte det helt sant. För i det att tillåta sig patos, så ligger det en form för performativitet. Alltså man spiller et patos, og det er noe med det veldig kontrollerte. Nå var jeg nettopp i Stockholm denne uken, fantastisk å være i Stockholm, men jeg opplevde det også som veldig kontrollert. Mm. Altså veldig, man skal være på sin plass, og hvis man viser noe annet, så har man liksom skammet seg selv litt ut. Mm. Og jeg tror faktisk at man må, for å kunne feire og lene seg inn i sånn feiring, så må man ha en ganske stor dose selvironi. Og det, den politikkenartikkelen, den siterer den sørkoreansk-tyske filosofen Byung-Chul Han, som har skrevet en bok om ritualer som kan forsvinne. Og han mener at det senmoderne vestlige samfunnet nettopp lider under mangel på ritualer. Og disse ritualene, hvorfor har vi liksom blitt så ängstliga for de?
Jag tror, när vi använder ordet patos här, så ordet patetisk kommer ju från ordet patos.
Netto.
Nämligen, och jag tror att vi har de senaste 25 åren varit väldigt rädda för att vara just patetiska, pinsamma. Just det där att vi har haft en ironisk generation som har fått sätta väldigt mycket. Men sen tror jag också den allmänna splittringen bara överhuvudtaget. Och uppmärksamheten, våran uppmärksamhet läggs på så väldigt många olika plan just nu. Vi har inte samma nationella samhörigheter och så vidare.
Nej, det är riktigt. Och vad kan man säga, det rationella som vi ju har dyrkat, alltså som något heligt närmast, det lämnar ju inte plats till ritualer, för de ritualer är bara inte rationella. Alltså de är 100% irrationella. Ja. Och där tänker jag måske också att vi är ved att stå vid en, alltså att det är ved att komma över nu och ska, alltså at det rationelle blev en, ja, hvad kan man sige, en klods om benet, frem for at det skulle være noget frigørende og frisættende og sådan noget, ikke? Og nu er vi bundet mere af det rationelle end af det andet, ikke? Og så bliver det jo tid til, at vi udvider perspektivet igen og tilbagekalder de symbolske handlinger, altså alle de her overleveringer og de der repræsentationer, som danner værdier og anderledes regler, altså uformulerede regler, ikke, som er baseret i følelser og sådan noget, ikke? Og jeg hørte jo, at det vil jeg sige til dig, Åsa, en bekendt, som er antiroyalist, eller i hvert fald republikaner, ikke? Han sagde, hvis han ligesom får vredet armen om på ryggen og skal sige, hvad er der godt ved kongehuset, ikke? Så sagde han, jamen det gode ved kongehuset er faktisk for sådan en som mig, at det har fjernet den rituelle magt fra det politiske, ikke? Og det vil sige, at man kan ikke pludselig have en præsident, der ønsker at være konge, som man har i USA. Vel? Fordi man har en konge. Og dermed så har man taget det rituelle ud af det politiske.
Ah.
Og det er noget meget afgørende, mener han, ikke? I et forsvar for demokratiet, faktisk.
Men det er jo en ting, som man ikke kan gjøre noe annet enn ironi og patos rundt, nemlig det såkalte svenskerhår, hockeysveisen.
Hockeyfrilla på svenska.
Hockeyfrilla. Nå viser det seg nemlig det at det er en danske som har kammet hem segeren i svenskerhår. Hva er det som har skjedd her? Hvor er det denne dansken har kammet hem segeren? Det har vært en hårreisende finale i mesterskap om hockeyfriller, ja, som i København.
Ja. Ja, der var simpelthen mesterskabet i svenskerhår, som vi kan, altså det hedder faktisk også i Danmark Bundesliga-hår. Fordi i den tyske Bundesliga så man rigtig mange mænd i 80-tallet, som havde den her frisyr. Men svenskerhår er det egentlige navn for håret. Jeg har prøvet at finde ud af, hvorfor det hedder svenskerhår, og det peger jo så på det, som du siger, Åsa, I kalder det i Sverige, altså hockey. Hockeyfrille. Og det er jo, fordi der netop i 70-80-tallet var rigtig mange langhårede svenske sportsstjerner, især inden for hockey.
Okay? Ja, og framförallt de tjeckiska hockeyspelarna Jagomir Jagr, han var ju mer känd för sin frisyr än för sitt spel egentligen. Alltså, under romarriket så kallades den här frisyren för hunner. Frisyr. Det var hundarna som hade det som vi idag kallar hockeyfrilla och som också på amerikanska heter hockey hair, heter det.
Mullet.
Det alltså, vissa kan faktiskt bära upp en hockeyfrilla. David Bowie. Där är en som är cool i den här frisyren. Så att det här är en frisyr som verkligen har följt med en väldigt krokig historia. Men på 90-talet så blev ju det här en symbol för töntiga arbetarklassmän som bor på landet som inte har förstått att det här är omodernt nu. Så att när man vill demonstrera sitt klassförakt som ni i Danmark gärna gör mot Sverige, då är det ju att man ska slå ner på den här hockeyfrillan.
Ja, och där är det så kort på toppen och långt bak. Det är väl vi ska se det för att få det helt in här.
Mm. Vi betraktar alltså inte svenskarna som en klasse, Åsa.
Nej, men arbetarklassföraktet är ju ganska stort i Danmark.
Ja, jag tror inte det handlar om att vi arbetar klassförakt. Jag tror simpelthen det handlar om kultur. Nej, när vi det, kallar det svenska hockey.
Det är småborgerliga inställning till allt.
Men det, når du sa at dette var hunernes frisyre.
Mm. Mm.
Hunerne var jo grusomme.
Mm.
Så dette er jo egentlig den samme vikingdiskusjonen som det rundt det norske fotballlandskelaget.
Ja, bra poeng, faktisk. Det er en krigerfrisyr fra början. En
krigerfrisyr som Erling Braut Haaland nå til det ytterste har forfinet. Men altså, hunerne var jo fryktelige folk som man skal være livredd for. Jeg ville ikke hatt en huner rette meg for å si det sånn.
Jag skulle inte vilja ha norska landslaget efter mig på fotbollsplan i VM eller faktiskt.
Nej, men nu tänker jag att det ger dig mening att man så har kallt det svenska hår.
Mm-hmm. Ja, för man vill inte ha en invasion.
En svenska efter sig.
Ja, nej. Det blir sista ord från oss i ukens norsken, svensken och dansken. Produsent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenske Åsa Linderborg, danska Sam Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Och husk, du kan höra ukens episode på lördag allt som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippen i sendingen er fra SVT, Fox Soccer's YouTube-kanal og VGTV.